the cyber tools are part of Russia's arsenal. It's a part of what they call it, the hybrid weapons. So cyber tools are nowadays used like you would use any other measures. And they are used by Russian government to further its foreign policy agenda.
Apparently, there's now on 1 million or 800,000 or 900,000 Russian speakers in the country, and most of them would be in London, like two-thirds in London. So it's a huge amount.
The children and family members of some of Putin's closest friends own very substantial amounts of property in and around London.
What I suggest to people, and this does get them quite upset despite the evidence behind it, is that Putin is far, far more like Ivan the Tolerable than Ivan the Terrible.
It's Russians who turn against the state or who turn against Mother Russia, as Putin defines it. Now, they're the people who really have to be targeted.
Her heard be Nora Amina. Interview object. Joyce Hackmey, Clem Cecil, Oliver Bullough, Kia Giles og Mark Galeotti. Jag heter Albert Ehrnroth och mitt program handlar om de försämrade relationerna mellan Storbritannien och Ryssland. Jag ska också fundera över Putins eller Kremls politiska avsikter. Spänningen mellan Storbritannien och Ryssland är idag nästan lika uppskruvad som det var under kalla kriget. Befinner vi oss i ett nytt kallt krig eller bara i en överhettad konflikt? Ryssland och Storbritannien var tills för 5 år sedan ganska goda vänner. Stormrika ryska affärsmän fick under ett par decennier ostört syssla med avancerad penningtvätt i Londons city. Oligarkerna och Kreml, eliten, investerade stora summor i lyxfastigheter. Men sedan Rysslands annektering av Krimhalvön i februari 2014 har förhållandet hamnat ur askan i elden.
The annexation of Crimea was a strategic shock. I think immediately there was a degree of extraordinary complacency afterwards that was manifested in a sense of head in the sand, like an ostrich refusing to accept the new realities. That has changed.
General Sir Richard Sheriff, före detta ställföreträdande chef för NATOs militärstrategiska högkvarter. Efter Rysslands aggression mot Ukraina och annekteringen av Krim var västmakterna och NATOs första reaktion att stoppa huvudet i sanden. Men ganska snart blev de tvungna att acceptera en ny verklighet. Ryssland är fullt kapabelt och berett att ingripa militärt i grannländer. Egentligen är Storbritanniens konflikt med Ryssland ganska egendomlig. Många ryssar beundrar ju den brittiska kulturen.
Britain has an interesting place in the Russian cultural imaginary. Actually, Russians are Anglophiles.
Ryssar är faktiskt anglofiler enligt Ryssland-kännaren Mark Galeotti. De beundrar klassisk brittisk litteratur, Shakespeare, Conan Doyle, Agatha Christie, den stilen. Rika ryssar skickar helst sina barn till engelska internatskolor och älskar att shoppa i Londongrads mondena Mayfair och Belgravia kvarter. Oligarkerna är tacksamma för alla brittiska skatteparadis, Jersey, Guernsey, Isle of Man och Sittin, finanscentrumet som London kan erbjuda.
Essentially, the wealthy Russians trust the British legal system to adjudicate fairly in their disputes.
När ryska finansmän stämmer varandra föredrar de att göra det i London eftersom det där finns skickliga jurister och i motsats till Ryssland oavhängiga domare. Det mest förvånande är kanske att det bor drygt 800 000 personer i England som härstammar från rysktalande länder. London härbärgerar fler ryssar än Helsingfors har invånare.
Because you've got a massive Russian-speaking population in London, we are getting a lot of Russian cultural events. There are a lot of Russian-speaking events in places like the Royal Geographic Society, like hundreds of seats, they sell out.
I know, Clem Cecil, a chef of Pushkin House in London's Bloomsbury Quartier. Pushkin House organiserar varje år närmare 150 kulturevenemang och föreläsningar med rysk anknytning. Dessutom finns det flera andra mindre organisationer som ordnar helt ryskspråkiga tillställningar som också ofta är slutsålda.
You could go to a really good Russia-related event like several times a week.
I London kan man alltså varje vecka springa på flera ryska evenemang. Dessutom besöka kända ryska teaterensembler några gånger om året huvudstaden. Vladimir Jurovski är chefsdirigent för London Philharmonic Orchestra och för närvarande pågår det två utställningar med imponerande konstföremål från kejsartiden. Londongrad förblir Putin-elitens favoritstad, trots att det numera allt oftare händer att affärsmäns och politiska toppars ansökan om visum eller inresetillstånd nekas.
The emigre community now, they don't even call themselves emigres. They don't want to be seen as emigres. They want to be seen as naturalized here.
Clem Cecil berättade att många ryssar inte längre vill betrakta sig själva som emigranter. De är glada över sitt brittiska medborgarskap. Men Storbritannien har också blivit en tillflyktsort för exilryssar som har sökt politisk asyl här. Och det är där en del av problemet ligger. När dessa i Ryssland oönskade personer flyttar till Storbritannien och sedan fortsätter propagandan mot Putin eller i värsta fall börjar samarbeta med brittiska underrättelsetjänsten.
When looks at, well, who is it that the Russian state is really most violent towards? It is precisely this. It is the Skripals and the Litvinenkos of this world. It is people like the Ukrainians who really ought to realize that they're part of Russia's sphere of influence. It is the Chechens when they try to rise up against Russian control. You know, these people face phenomenally savage treatment in a way that is different from mere enemies.
Jag talar med Mark Galliotti som är hedersprofessor i slaviska språk vid University College London. Och han har nyligen gett ut en mycket läsvärd bok med titeln We Need to Talk About Putin, How the West Gets Him Wrong. Och som det framgår av titeln är en av hans huvudpoänger att västvärlden felbedömer Putin. Galliotti anser att Putins aggression och våld främst riktar sig mot folkgrupper som tjetjener och ukrainare som inte vill förstå att de tillhör den ryska influenssfären. Sedan finns det vissa individer av den värsta sorten, alltså enligt Putin, som den före detta KGB och FSB-översten Alexander Litvinenko och dubbelagenten Sergej Skripal. De betraktas inte som vanliga fiender utan som förrädare, och därför förklaras de mer eller mindre fredlösa.
It was this fascinating line that Putin said to, in fact, an opposition journalist, Benedikto. He said that there is a difference between an enemy whom you fight and you know is going to fight you, but in due course you'll reach some kind of an understanding that the war will be over, there'll be a peace treaty, and a traitor who basically just simply has to be wiped out.
Putin har för en journalist från en oppositionstidning förklarat skillnaden mellan en fiende och en förrädare. Man krigar mot en fiende, men småningom når man samförstånd och ett fredsavtal. Däremot måste en förrädare tillintetgöras.
Russia's record of conducting state-sponsored assassinations and our assessment that Russia views some defectors as legitimate targets for assassinations, the government has concluded that it is highly likely that Russia was responsible for the act against Sergei and Yulia Skripal.
Vi hörde premiärminister Theresa May tala i parlamentet den 12 mars 2018. En vecka tidigare hade en förbipasserande läkare och en sjuksköterska hittat den före detta GRU-officeren och dubbelagenten Sergej Skripal och hans dotter Julia i ett totalt förvirrat och svårt medtaget tillstånd på en parkbänk i Salisbury. Det skulle visa sig att de hade kommit i kontakt med Novichok, ett dödligt nervgift som i tiderna endast tillverkades i Sovjetunionen. En kriminalinspektör som skickades till Skripals hus i Salisbury insjuknade också mycket allvarligt. Som tur tillfrisknade Skripals och polismannen relativt snabbt, men Sergej fick förmodligen bestående men. Underrättelsetjänsten och polisen lyckades småningom med hjälp av övervakningskameror identifiera två ryska män som hade tagit sig in i Storbritannien med förfalskade pass.
The two individuals named by the police and CPS are officers from the Russian Military Intelligence Service.
Den undersökande journalistgruppen Bellingcat upptäckte att de ryska agenterna arbetade för GRU, den ryska militära underrättelsetjänsten som Sergej Skripal också hade tillhört. Men de våra agenterna hävdade senare i en TV-intervju med statskontrollerade Russia Today att de hade kommit till Salisbury som turister.
Друзья нам давно уже советовали посетить этот прекрасный город.
Salisbury.
Да.
Прекрасный город.
Да.
Framförallt överste Anatoli Chepiga, det är hans riktiga namn, gjorde ett mycket nervöst intryck, men båda agenter påstod på fullaste dåligt spelat allvar att de hade rest hela vägen bara för att se Salisbury-katedralens 123 meter höga spira och det medeltida urverket. Sedan blev de tvungna att återvända till London på grund av snömängderna, någonting som de naturligtvis inte är vana vid i Moskva. Jag bor nära Salisbury och minns att snöslaskets djup var ungefär 3-4 centimeter. Varför kameror registrerade ryssarna i närheten av Skripals hus, som varken ligger nära tågstationen eller turistattraktionerna, hade de båda agenterna ingen förklaring till. En tredje misstänkt ryss avslöjades av Bellingcat så sent som i februari i år.
The Russians would consider the Skripal operation to their 75% success. They wanted London to know precisely who was involved. So in this respect, sure, Skripal himself survived, although we'll see what his health is like. But if we think of the theatre of assassination, we think of the political message, actually what it said was, we can reach out, we can do this, and fine, you can learn who the guys are who carried it out. We don't care. It was about also demonstrating that Moscow has the will and the audacity to act. And that's actually politically very powerful, and it's very much one of Putin's trademark moves. It's not to say we're the good guys. It's actually to say, you need to be worried about us, because we are the bad guys, and we're willing to show it.
Mark Galeotti anser att operationen Skripal var till 75% en framgång. Huvudsyftet var att skicka London ett starkt budskap. Vi kan utföra en dramatisk attack på brittisk mark och ni har all anledning att oroa er för våra skurkaktigheter som vi inte ens försöker att dölja. Detta var alltså en öppen provokation enligt Galeotti, men denna gång i motsats till mordet på Litvinenko tog den brittiska regeringen mordförsöket på blodigt allvar. Theresa May påstod att uppdraget högst sannolikt hade godkänts av Kreml. För en gångs skull enades EU:s stats- och regeringschefer tillsammans med USA och några andra länder om att vidta åtgärder. Resultatet var att världen över närmare 150 ryska diplomater utvisades. EU och USA införde en del sanktioner och uppsköt en serie bilaterala förhandlingar på hög nivå. Inte sedan kalla kriget hade relationer blivit lika frostiga.
There was the symbolic decision not to send ministers or members of the royal family to the football World Cup. So that was, I think, commendably strong.
Vi hörde Duncan Allen som arbetar för det inflytelserika Kungliga institutet för internationella frågor. Tankesmedjan är kändare under namnet Chatham House. Storbritannien beslöt att varken skicka en minister eller någon medlem av det brittiska kungahuset till förra årets VM i fotboll i Ryssland. Kontrollen av ryska varor som importeras till England skärptes och EU utfärdade visumsanktioner mot de våra agenterna involverade i mordförsöket och två chefer för underrättelsetjänsten GRU.
I'm sure that Russia will have been surprised and taken aback by the extent of international solidarity that was displayed in support of the UK after the Skripal incident. But what it would have made clear to Russia is that it is far harder than they had perhaps estimated to pick off individual countries as targets one by one without other countries coming to their aid and seeking also to impose costs and consequences for outrageous action. That, above anything else, I think will have adjusted the risk calculus in Moscow.